When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hej och hjärtligt välkomna, Peter Esse här. Idag så har jag med mig Kristoffer Gullin. Tjena tjena Kristoffer.
Tjena tjena Peter.
Hur har din vecka varit?
Den har varit bra måste jag säga. Jag har hämtat en Polestar 2 nu. Så att nu är det min tur att åka Volvo. Nej, jag menar Polestar.
Vad är en freudiansk felsägning när den inte är freudiansk? Det kan man undra. Du är ju inte den enda här idag. Vi har ju även Fredrik Sandberg, chefredaktör tidningen Elbil. Så gemytligt och trevligt.
Ja, hallå.
Tjena, hur har din vecka varit?
Mycket bra. Kört lite kul bilar och sådär.
Det är lite det man gör helt enkelt på tidningen Elbil. Lite som oss.
För det mesta, ja, precis. Ja.
Du har varit och kört BMW i5.
Ja, precis. BMW i5 nere i Portugal och Lissabon. Och sen har jag kört, nu sitter jag uppe i Norrbotten här dit. Jag har kört en XPeng P7 all-wheel drive. Mm.
Vågar vi redan nu säga vilken som du helst hade velat köra till Norrbotten från Stockholmsområdet av de
två? Det är inte ett jättesvårt val faktiskt.
Det.
BMW tar ju hem det här på längden och tvären och allt. men BMW 5 var en fantastisk bil faktiskt, en upplevelse. Och det roliga var att vi var där i Lissabon där, och anledningen till det lite grann var nog att BMW har ju sitt mjukvaruutvecklingshub där. Jag köpte in sig på ett jättestort mjukvaruföretag där och har byggt ut den under många år. Och nu har de börjat få till mjukvaran då i sina bilar. Och de äger då hela den här arkitekturen då. Okay. Så nu kan man titta på Bundesliga live sent i sin BMW och såna här saker. Så att den börjar komma ikapp Tesla då, digitalt.
Det känns inte lite som att 2024 är året då rätt många får ordning på sin mjukvara. Det verkar lite så.
Ja, precis. Jag tycker BMW har alltid haft ordning. De har kanske inte haft alla funktioner, men det har varit fungerande liksom, gränssnitt och sådär. Jag tyckte det i alla fall. Ja.
Det håller jag med om. Ja. Jag tycker om deras
mjukvara. Har man inte haft något som man inte låtsas ha det som vissa andra. Man tänker upp i Wolfsburg där i Tyskland. Volkswagen-gänget.
Oj då. Ja. Fick det bolaget en känga även i detta avsnittet.
Ja.
Det var inte jag.
Nej då, men så att det var intressant och det var kul att se att de har verkligen gjort en bra insats där. Och sen kan ju BMW bygga bilar också. Och när jag fick köra den så var det här inget undantag. Utan i5 man levererar på alla.
Alla plan. Det är bara vilken budget man har då, helt enkelt.
Exakt, det är ju det nästa grej. Att det är dyra saker.
Det är dyra saker. Mm. Med oss här också, på tal om dyra saker eller kära saker, så har vi Joakim Dyredand.
Ja. Ja, vilken övergång. Ja. Ja, fantastiskt Peter. Tack, jätteroligt att få vara här. Jag representerar ju tidningen Elbilen också då.
Precis. Vad gör du på tidningen Elbil? Du styr mindre människor och mer bil, eller så? Det vill säga du jobbar mer med att testa bilar.
Ja, biltester, precis som Fredrik. Men hjälper också på den digitala resan då. Det är väl en del i den digitala resan är väl att vi är med er här då. Mm. Att vi ska växa på webb och grejer och... Ja, i de digitala kanalerna.
Härligt.
Det där med internet är bara fluga.
Ja, jag har faktiskt plockat upp det också där. Jag var lite oroväckande. Men vi är ju sådana här trendsurfare, så vi hänger på nu.
Härligt, härligt. Och det ska ju säga så att... jag vet inte om det börjar bli... Vad är liksom allmänna åsikter i den här frågan? För hon sa ju aldrig det. Det går lite olika varianter av det där i olika år. Liksom. Men hon sa ju dessvärre aldrig det. Utan det var ju trots allt en översättning miss i en tidning. Och det är just tidningar som ni smakar på den. Det är den där övergången.
Ja. Övergångsmannen.
Och det är ju just tidning som ni i grunden är då tidningen Elbilen. Och den är ju ganska så tydlig vad det innehållet är här på scenen.
Ja, det var ju precis. Vi fyller faktiskt 10 år i år, så vi startade en tidning för 10 år sedan då, och första numret kom ut ganska precis för 10 år sedan nu då. Och var på hösten där 2013. Och anledningen till att vi startade en tidning, det är väl beror på att jag är tidningsmakare och alltså journalist och har gjort en massa tidningar och älskar tidningsformatet. Och jag tycker fortfarande att tidningar har en plats liksom. Naturligtvis har ju YouTube-kanaler och webbsidor och allt vad det är, poddar och sådär, också en plats.
Sånt där.
Och sånt där. Trafs. Vi tillhör ju en 600-årig tradition sedan Gutenberg uppfann tryckpressen liksom, när andra nymodigheter.
Där fick vi en tryckpress rakt i ansiktet där.
Liksom. Fredrik tar på sig den hatten, okej,
okay,
bra.
Nej då, men tidningar, ja, det är ju en annan sak att läsa en tidning tycker jag. Jag tycker att det finns funktion i det också. Och jag uppskattar fortfarande att när det kommer hem konkurrenternas biltidningar så, där, så släng mig på soffan. Men vi startade en tidning och det har ju gått bra faktiskt fram sen dess. Men nu har vi väl börjat märka att det är inte så många som köper på tidningar längre. Framförallt i dagspress, alltså i butiker och sådär. De försvinner ju till och med tidningshyllorna nu på ICA och på bensinstationer och sådär. Så det är ju en ganska kär verksamhet. Men prenumerationer finns, har vi fortfarande.
Nej, jag håller med dig. Jag har varit mot journalisten 1999, då, 25 år nästa år. Och jag brann ju för tryckt papper jättelänge. Sen kom ju det här med Readly och grejer och jag sa att nej, det kommer aldrig kunna ersätta. Man vill kunna bläddra. Mm. Och sen ju mer jag använder såna här Readly-appar så är det ju så skönt. Man kan sitta och läsa först något reportage vi har gjort och sen så bara, undrar vad Autocar skrev. Så kan man slå över till Autocar som man där läser. Och så kan man bara liksom pendla mellan all världens nästan biltidningar i ett snabbt format. Det är ju så smidigt, det är ju så bra.
Mm.
Så att, jag börjar bli digital jag också. Sent ska syndarna vakna.
Ja, men det är ju någonting, alltså när det kommer, säg, vi bilägare som jag gillar att läsa, när det kommer i brevlådan, då slänger man sig i soffan och så ligger man där och läser perm till perm liksom, och har en ganska trevlig stund. Men man lägger sig aldrig i soffan och nu ska jag läsa vi bilägare och gå in på deras hemsida och bläddra runt bland alla deras artiklar. Det är liksom...
Nej, det är lite mer snabbt på jobbet liksom. Eller
det gör man medan man laddar eller något
ja,
sånt där.
Ja, just det, laddar, det är bra laddlektyr kan man ju säga. Ja, det kan ju vara, det är ju sällan man kanske har med tidningen i bilen då, för den ligger ju hemma vid sin sideboard då och ser vacker ut.
Säg nu var den ligger någonstans, Peter. Säg att den ligger på muggen. Säg som det är nu. Det är ju så.
Eller i väntrummet på folktandvården.
Ja.
Just det. Men när ni satt igång där, det är så roligt Fredrik, för du sa att ett största problemet där i början var ju att vilken bil var det som typ var den enda som hade lanserats? Och det var så dålig. Var det Jaguar I-Pace? Eller
ja, men det var ju precis. Ja, men från början, första året 2013, då kom ju Model S. Vi var ju väldigt tidiga med att provköra Model S då när den kom. Och det var ju... Jag kan dra den här lite snabbt, den historien. Det var kul för Andy Ritchell som då jobbade på Tesla. Han skulle vara med och starta tidningen, men han hoppade av för han fick jobb just på Tesla då. Och han var Teslas enda anställda personal i Sverige. Och vi hade ju snackat mycket innan så här, innan vi skulle starta tidningar och så där. Och båda var ju väldigt så här heta på den här Model S. Det var ju, det var som två små skolpojkar som var liksom, gick igång på det här. I alla fall så hade han fått hem en pressbil och hans kontor var i en hotellobby på Östermalm. Och så, då hade han då ringde mig så nu har bilen, nu kan du komma och hämta den. Liksom. Så jag tog mig dit på 5 sekunder och rusade in i hotellobbyn där. Och så ser jag honom sitta där med sin laptop och sin iPhone. Och det var hans enda, liksom, det var hans kontor. Liksom. Och han såg helt slutkörd ut. För att han hade ju en chef där borta i Kalifornien som drev på ett år tror jag. Och sen så satt jag med och så frågade, men hur är den? Hur är bilen då? Liksom, så, här. Så tittade han på mig och säger, Fredrik, det är en bil. Han hade, hela mystiken hade försvunnit liksom. Han hade fått jobba med Elon ett par månader liksom. Men det var kul, det var första körningen vi hade för tidningen faktiskt då, för 10 år sedan. Då. Så vi drog ut på den här, jag tyckte att det var mer än bara en bil, jag tyckte det var väldigt... mycket framtiden där.
Ja. Hur fyller ni en tidning på en?
Nej, men sen var det ju mycket reportage kring. Vad gjorde, det gjorde vi första alltså 5-6 åren. Sådär, att man, det fanns ju mycket som helst att skriva om. Alltså alla batteritekniker, laddningsteknik, all utveckling som pågick och framtidsspaningar och intervju med brand. Det var ju väldigt, det har ju kokat hela tiden i 10 år liksom. Det har varit väldigt mycket nybyggaranda kring det här liksom, som har varit kanonkul att följa alltså, från alla håll.
Fredrik skrev även artikeln Chademo, framtidens laddteknik är här.
Nej, det gjorde jag inte.
Nej, det kanske, nej, det kanske.
Nej, det gjorde jag inte. Nej, det gjorde jag inte. Men jag skrev en artikel 2015, kommer Tesla sätta Volkswagen i konkurs, och som med lite utgångspunkt från så här disruptive teorier och sånt där. Så det var ju mycket framtidsspaning och grejer. Men du har ju rätt i att det var ju 2018 tror jag var som vi gjorde 8 tidningar och det kom en ny elbil på hela den veckan, eller hela det året. Och det var ju Jaguar I-Pace som dessutom var rätt kass när den kom. Vi körde ju den från Haparanda till Ljusdal, var ju tvungna att avbryta under körningen för det fungerade ju inte så bra.
Men du som har bevakat elbilen då i de här 10 senaste åren, när kände du att oh shit, nu släppte det liksom? Nu händer något.
Jag har inte känt det riktigt än faktiskt. För jag väntar ju på den där tipping point när liksom det är nästan där, alltså prispariteten mellan en batteribil och en bensin dieselbil är ju fas alltså. Och även utan subventioner då alltså. Och nu har man ju tagit bort subventioner alltså. Men alltså om man tittar på, vi gjorde ju det häromdagen bara, tittade på de här premiumtillverkarnas bensinbilar, så är de ju, nu är de ju väldigt dyra, så att de är ju nästan i...
Priset på fossilbil har gått upp mer
priset
än
så att säga. Ja, exakt. Ja,
mer än att
Men du har ju rätt att, men samtidigt jag tycker när Model 3 kom, när de visade upp Model 3, det var det som man satt och väntade på sen 2008, vad fan, bara vänta på det. Att, för det var ju deras masterplan nummer ett liksom, att ta fram en massmarknadsbil. Så det var ju liksom en milstolpe där när de visade upp Model 3. När de fick 300 000 när det var förbeställningar på några timmar. Jag kommer inte ihåg. Mm. Men det var ju en sån här riktig vändpunkt. Och det var ju för även för biltillverkarna. Då tror jag de såg vad som var på väg. Liksom.
Snabbt Dyredan. Hur känner du för hela branschen? Har vi nått en tipping point eller delar du Fredrik?
Jag tror att det kanske finns en och annan som tycker att det är lite märkligt att jag jobbar på tidningen Elbilen. Eftersom jag var ju på Automotorsport innan och var elbilsskeptikern på tidningen då. Det har jag fått äta upp lite nu, ganska ofta.
Det finns en ironi här liksom.
Ja, det är en tydlig sådan och det är jag som får bära lite hundhuvudet och allt vad det är. Men nu har jag väl kanske insett det. Ja, men det är väl ungefär som att jag med Readly liksom. Jag fattar lite trögt sådär att fasen, man kan ju läsa tidningen på paddan och elbilen än och banna mig här för att stanna liksom. Men jag ger inte upp hoppet kring syntetiska bränslen. Det gör jag inte, trots larmrapporter. Jag hoppas Porsche löser det här nu.
Mm. Just det. Mm. Det för transparensens skull så är du stort Porsche-fan ju.
Det är jag också, men det är ju faktiskt Porsche som håller på mest med eller ett stort projekt i utvecklingen av syntetisk bensin också. Så att...
Så det satsar du på. Först var det Chademo och sen var det Ridley.
Ja.
Vi ska gå vidare, för det är ju nämligen så att Fredrik, du var på Ecom Expo. Mm.
Precis.
Som ju är en Ecom och Ecar är ju lite inom e-svär så att säga.
Ja, precis. Det är ju gänget som de driver den mässan. Ecar Expo och Ecom Expo då, som de är delägare i tidningen.
Just precis. Och det som vi ska ta med oss ifrån Ecom Expo som var här i Stockholm. Mm. Ecar har ju inte varit ännu, den är ju här nu i slutet av året, början nästa år.
2-3 december i Göteborg. Och just sen det. Är det i februari kör vi Friends Arena.
Just det, så är det.
Du har väl bokat hotell Peter i Göteborg? Sen länge
ja,
tillbaka här.
För. Det är ju så att mina svärföräldrar bor i Göteborg. Så att det är en logistisk förhandling som har många olika värden än bara själva boendet.
Mm. Jaha, ja.
Inte bara att boka ett hotell.
Nej, utan det är känslomässiga planeringar och allting sånt där. Men det vi ska ta med oss från Ecom Expo är ju det faktumet att vätgas
Ja, precis. Det var, så, ja. Det var intressant. Nej, men själva mässan var ju...
Vad är vi där liksom?
Det roligt med Icom Expo är ju att den tunga trafiksidan, alltså, och även flyg och båtar och så vidare, de håller på att elektrifieras då. Och atmosfären på Icom Expo var lite grann som atmosfären på Icar Expo 2016. Alltså, det är väldigt tidigt nu så här. Man snackar mycket laddning och hur ska vi få till det och... Ja, sådär. Och nya produkter. Och det, jag menar, Scania och Volvo har ju precis börjat rulla ut sina saker. De har ju funnits några år, men det är väldigt frivillig aktivitet där. Och så det är kul. Men sen så var jag på ett seminarium då om vätgas. Och jag blev lite chockad faktiskt. Jag har ju följt den här vätgasutvecklingen i tidningen. Och vi har ju skrivit om det rätt mycket. Sådär. Jag är ju tillhör de som är liksom så här positiv till vätgas och tycker att det är en spännande teknik. Och jag har kört, vi kappkörde ju en Hyundai Nexo då mot en Tesla Model S från Stockholm till Frankfurt en gång här för 4 år sedan någonting. Och då fick jag köra den här Hyundai Nexon på autobahn när det var regnigt och man kunde ligga på i 150 och köra ändå 50 mil när man bara tankar på 5 minuter. Det är en bra teknik liksom. Men det ser inte ut som att det kommer bli någonting av den i transportsektorn i alla fall. För att det var ett seminarium som de hade om tunga transporter då. På det seminariet så var det då Everfuel ST1 Powercell och Liquid Wind som höll det seminariet. Och de pratar ju nu bara om vätgas på tunga sidorna. Så att,
man har gett upp bilarna alltså?
Ja, det verkar så. För att jag frågade efter seminariet, frågade de alla... Men, för det brukar alltid vara på de här seminarierna när vätgasgänget är där och pratar om till sin teknik och så vidare. Så brukar de alltid prata om att det kommer vätgasbilar i persontrafik. Alltså från Honda, Hyundai, Toyota, även BMW håller på. Att man alltid säger att det finns i framtiden kommer det här. Liksom. Så nu frågar de vilka bilar... För de pratade om att det ska ju byggas 21 eller 20 tankstationer i Sverige då med vätgas.
Ja, det är till och med EU-direktiv på det.
Ja, precis. Då frågar jag vilka bilar ser ni kommer då som ska tanka på de här stationerna, alltså personbilar. Då, ingen av de här sa att de trodde på vätgas i personbilar. Inte ens Powercell, alltså som tillverkar bränsleceller. Så att inte ens branschen själva nu säger att det kommer några vätgasbilar. Utan det de ser då, det är då tunga sidan som ska ha vätgas. Det vill säga att det är mycket bättre. Man kan tanka fort, det går fort att tanka då och så kan man köra långt med de här lastbilarna som tankas med vätgas. Då hade de med sig i publiken ett gott exempel och det var en åkare från Dalarna som var väldigt entusiastisk kring vätgas och man hade fått upp en vätgasmack där i Dalarna. Och nu skulle de börja köra och tanka då en lastbil eller mindre lastbil vad det var på den här macken. Men det fanns ingen att köpa så de hade inget fordon att köpa överhuvudtaget. Så de fick specialimportera en ombyggd bil från Europa med oklar säkerhetsklassning. Jag vet inte, det var någon konverterad bil som de använde nu för att tanka på den här vätgasstationen.
Det är inte så viktigt med säkerheten när man har med vätgas att göra.
Precis. Men det var chockerande tyckte jag, för att om det nu tunga sidan och liksom transportsektorn ska gå på vätgas så borde det ju finnas några tankstationer eller några bilar att köpa, men det finns inte. Alltså det finns inte, men lastbilar finns ju mycket som helst. Från det de sa den här panelen då var ju att det här kommer och att TCO i framtiden kommer se bättre ut. Alltså totala kostnaden för att använda en vätgaslastbil kommer se bättre ut med tiden. Liksom. Långt in i framtiden trodde de dock. Liksom. Men det behövs de här goda exemplen från Dalarna, säger de då. Entusiasterna som håller på. Och då kändes det som... Ja, vi hade ju entusiaster i Stockholm på 90-talet också som körde konverterade franska bilar. De byggde ju till och med snabbladdarstation elbilar för elbilar i Stockholm på 90-talet liksom. De är ju inte kvar idag kan jag säga. Men det kändes väldigt, alltså... Och om man då ser, sen kommer nyheterna då att Mercedes har ju byggt då en Ektros 600. En lastbil som är 40-tonare då, hela ekipaget. Och den nyheten kommer för samtidigt. Den lastbilen körde över Alperna från Tyskland och tillbaks 100 mil med ett laddstopp. Och i den lastbilen så sitter det inte sådana här super high capacity batterier utan det sitter järnbaserade batterier.
Alltså LFP?
LFP-celler, ja, precis. Och de är ju, nu kostar den här lastbilen så är Mercedes ungefär 2,5 gånger mer än en vanlig diesellastbil. Men det är ändå har de fått till den här tekniken att man kan köra 50 mil fram och tillbaka över Alperna med järnbatterier. när ska vätgasgänget komma in och kunna konkurrera prismässigt med det här? Jag tror att det är adjö där också. Jag tror inte att vätgas kommer ha en roll att spela i tung trafik heller. Alltså.
Nej, för när den tiden är mogen, liksom, då har ju också batterierna blivit ännu mer utvecklade.
Ja.
Så att det känns som att man griper lite efter halmstrån.
Ja, visst. Och jag tror att 2,5 gånger, alltså att de är dyra med lastbilar nu, det är ju för att de ska ta in R&D-kostnader liksom.
Absolut, absolut. Ja. Det är ju ingenting konstigt att nya produkter är, eller ny teknik är dyrt.
Ja, exakt.
Så.
Och, men vätgas finns inte ens en lastbil att köpa. Så de är efter det även där, liksom, där man tycker att den. Jag tycker det här är lite synd för att bränsleceller har ju en funktion i att lagra el och i annan användning och så vidare. Och få, det här pratar med Hans-Olof Nilsson som är bara Sveriges stora vätgasguru. Som driver Nilsson Energy. Han har ju en villa i Göteborg som är helt självförsörjande tack vare sina vätgaslager och sådär. Men enligt honom så måste det till att bilbranschen, att massproduktionen av bränsleceller ska till för att priserna ska komma ner och för att man ska kunna använda det då som energilager i andra användningsområden.
Kan det finnas andra fordon? Jag tänker typ fartyg och flygplan eller någonting som det kan vara intressant för? Eller är det vätgasen helt...
Absolut. Så är det ju.
Vätgasflyg diskuterades ju också. Och man tror ju att alltså elflyg kommer ju komma med regionala flyg. Vi pratar liksom Visby, Linköping, Umeå, Vasa. Sådana flygter med elflyg. Men ska vi köra över Atlanten eller flyga över Atlanten, då är det ju vätgasflyg som gäller.
Då är det inte 700 bar som de är i dagens tankar i vätgas, utan då pratar man om flytande vätgas.
Mm.
Och det känns inte som imorgon att man kommer att ha flygplan med flytande vätgas. Det känns väldigt långt bort. Så att,
Jag vill ju tillägga en grej om den här seminariet på Ecom Expo. Jag var ju moderator på den här scenen, ska jag tillägga. Och så just på den här programpunkten om vätgas så hade en gästmoderator. Så jag satt bredvid Fredrik som satt där och stönade och bara nej. Och tyckte att de hade så fel hela tiden så här, och du vet, satt och ryckte med handen och ville säga saker. Han bara så här, nej, men nu tänker ni Så jag bara, Fredrik, lugna ner dig lite. Fredrik, lugn. Han bara, nej. Jag var otroligt besvärad, Fredrik, där över deras väldigt blomstrande framtidsprat som du inte riktigt var överens om. Men jag tycker man kan gå in på ecomexpo.se, så finns ju alla seminarier upplagda från scen 1 och 2 för den som vill gå in och lyssna. Men gå in och lyssna på det om vätgasflyg där från scen nummer 2 på eftermiddagen, dag 2. Mm. Jag tror man kan höra Fredrik.
Jag skulle ju säga det, kan man höra. Men det som är intressant är ju att just lastbilstransporter kanske är det enklaste att lösa av all kommersiell. För de har ju så väldigt tydliga regler hur långt de får köra och sen pauser. Mm. Så när de någonstans har löst att du kan köra så långt du får köra och det laddar under den tiden fullt den pausen du har, så är ju den färdigutvecklad så att säga. Mm. Det finns ju andra kanske tunga maskiner, traktorer, tunga saker liksom och sånt där som är spännande. Och sen som Joakim mycket riktigt påpekar också, vätgas är ganska komprimerad sådan.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Sick of being upsold at gyms?
My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum.
At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.
På tal om explosiva saker ska vi gå vidare till nästa fråga här, och nämligen för Jocke är lite racing alltså, det, och man följer Joakim här på Facebook så ser man det är mycket, mycket racing där i ditt liv ju.
Ja, det är det.
Ja, och ja. Jag vet, Kristoffer, du var ju och besökte lite elbilsracing och ni träffade ju varandra där också på,
jajamensan,
på Falkenbergs motorbana i somras. Kanske sommarens varmaste dag där var det.
Ja, det var extremt hett. Ja. Var och kollade lite minis som åkte runt där.
De har ju minikarosser då, fast de heter ju inte mini. Det är viktigt där.
Ja. Okej, okay. Ja. De ser ut som minis.
Ja, det är väldigt, väldigt, väldigt lika är de faktiskt. Det är en liten... En liten rättighetsgrej det där. Man kan släppa det.
Ah. Ja, just det. Precis.
Man kan gå in på Elbilsmagasinet på YouTube. Och jag tror att det är Audi Q8 e-tron långresan som jag åker till Falkenberg. Då kan man se hur de ser ut. De är väldigt lika en mini.
De är väldigt lika mini, precis. Men inte en mini. Det märker man också att dyrran här liksom är, så fort juristen, den inre juristen kommer fram, då vet man att man är lite involverad i detta på ett sätt som inte bara är granskande journalist. Är det så?
När det gäller då de här minilika bilarna då, så är det ett mästerskap, ett junior-SM-mästerskap då, eller junior-mästerskap med SM-titel som heter Next Gen Cup. Det är ett helt svenskt projekt startat av Fredrik Lestrup som han har kört racing själv framgångsrikt i STCC och andra serier och startade då ett racingteam i STCC, men nu då till den här säsongen så kom han på att han ska starta elbilsracingteam och en hel serie. Det blev de här minibilarna. Man tog in teknik från Tyskland, existerande motorer, existerande teknik som har använts inom annan elracing tidigare. Och sen skulle man bygga 20 bilar då. Och man fick in 150 seriösa då ansökningar från hela världen på juniorförare som kände att det här var steget de ska ta. Och man valde då ut först 18, sen 19 och förare som har varit med och kört under säsongen. Och det har gått jättebra. De har gjort en fantastisk satsning. Kristoffer vet själv hur det såg ut där i deras park som de bygger upp på racerbanorna. Det är liksom som en hästskoform där bilarna står och sen så finns det en lounge längst in och upplevelsecentrum. Så att man kommer dit och bra sponsorytor och allting. Och bilarna fungerade bra. Laddningen fungerade bra. De har ett system utvecklat tillsammans med ABB och inga hiccups. Det var några bilar under några race. De har även varit och kört redan första året, nu har de varit ner och kört i Tyskland. Vi har ju det stora ADAC racingserie där nere då. ADAC är ju typ motsvarigheten till motormännen. De är ju involverade i racing också, eller M då, i Tyskland. Så de bjöd in Next Gen Cup direkt på stående fot innan mästerskapet hade kört en meter. Och sa, kom hit och kör i samband med våra tävlingar. Det är ett kvitto på hur bra de har lyckats. Liksom. Det enda som hände var några bilar som fick effekt från fall under racing.
är det ett fint ord för att batteriet tar slut?
Nej. Det var mitt under race, så det fanns effekt eller energi kvar i batteriet. Det var bara att det blev någon, inte fullständig kortslutning, det blev bara en power cut liksom.
Hur, det är ju tokigt när det händer. Det vet ju exempelvis Kristoffer Gullin när han kör sin Atto 3.
Ja.
Det får gå tillbaka. Vi får lägga i könet här i Elbilsveckan forumet för referensen där. Men vilken effekt har de här batterierna? Eller jobbar ni med ordet hästkrafter i branschen?
De ligger runt 200 hästar, om vi säger så.
Och nu hör man kalkylatorn går varm där bakom. Vilken effekt blir det?
Och sen har de ju då push-to-pass-teknik också. Det är ju roligt eftersom det är elektriska bilar, så måste man ju ha en sån funktion då. Så i race-trim levererar de ungefär 190-200 hästkrafter motsvarande då. Och sen så kan man då med ett tryck på ratten få 30 hästkrafter extra hästkrafter för att göra en omkörning eller liknande då. Bilarna har 30 kWh batterier, 800 volts teknik, så det är moderna grejer. Och Laddar lite lugnt och försiktigt med den här racen med 60 kilowatt.
Just det, så det tar lite mindre än en timme att ladda det fullt. Eller ja, just det. Sen har man ju de här 80%. Så här, eller, det.
Ja.
Men 150 kilowatt elmotor då. Och så kan man få några extra. Blir det ju. Ja. Då, i och med att det är 200 hästkrafter. Men då, är det, då går det undan för de är väldigt små då. Eller missar jag någonting här i. När det kommer till effekter på motorer liksom. 150 kilowatt på en Polestar 2 till exempel är väldigt lite.
Ja, nej men här är det ju inte farten, toppfart och sånt som räknas. Utan i och med att det är junior racing, de är ju från ja, så unga som 16-17 år också. Så handlar det mer om ett mästerskap där alla har samma förutsättningar. Det är också så att de... Man köper inte en egen racingbil och är dyra investeringskostnader, utan det är arrive and drive-koncept som det heter. Att man betalar för att vara med i mästerskapet. Sen har då Next Gen Cup hand om bilarna och driftar dem. Ingenjörerna är mästerskapets ingenjörer, så man behöver inte hålla på med chassinställningar eller någonting. Och det är även så att man byter bil efter varje tävling. Så konceptet är som så att det finns en huvudsponsor per kaross. Till exempel ABB har en då, eftersom de är laddpartner och så vidare. Och det finns även en e-car expo / e-com expo bil såklart.
Sådär ja.
Och sen så har förarna dörrarna med, där de har sina namn och sponsorer. Så efter varje race så bara, ja, då får du köra Varta-bilen nästa gång. Då flyttar man hans dörrar eller hennes dörrar till den bilen.
Så oerhört fascinerande. Hur länge var det ett race?
Runt 20 minuter.
All right. Och sen är det...
Sen är det andra racingklasser det... och sånt. Och sen så
okej,
kommer...
medan de laddas
ja,
upp då.
Precis.
Okej, så det är igång.
Det är igång.
Hur är det att se, Kristoffer säger då, hur var det att se de här mini-liknande bilarna köra runt på banan där? Vad jag tänker på den här grejen som många beklagar sig över, ljudet då va, från feta bensinbilar.
Det är ju inget motorljud på det viset. Det var ju en ganska stor skillnad jämfört med till exempel Porsche Carrera som körde samma dag där. Men du har ju fortfarande någon form av ljud. Och det är, ganska, alltså, det är ju ganska speciellt eftersom det är så annorlunda. Det kommer 15 miniliknande bilar, om jag ska säga så, då, runt ett hörn här. Och det enda man hör är liksom däckljudet. Mm. Det är också en ganska häftig känsla. Jag förstår ju att det inte kanske tickar alla boxar hos alla, men där och då när man stod där så var det faktiskt riktigt häftigt.
Härligt. Det som jag ser fram emot dock är ju, som skåning jag är, STCC:s elbils stadsrace i Helsingborg. Mm. Och hur går det med det då? Du blir lite svaret skyldig här fast du inte jobbar med STCC längre.
Nej, precis. Jag jobbade ju som banspeaker och sedermera programledare när vi fick den här lilla pandemin över oss för STCC. Så att jag har rest runt med cirkusen. Men vi slutade tillfälligt jobba med varandra. Eller tillfälligt, vi får se. Under förra året. Det var inte beroende på det att jag slutade, men de skulle gå över till elbilar i år och fick lite leveransproblem då. Man har ju gjort det här projektet med elbilar tillsammans med EPVR heter de. EPVR är ett av racingteamen, Poker Wallenberg Racing, Power PVR. Ja, ni förstår. Ordleken, hoppas jag. Och de har ju då startat det här EPVR för att ta fram batterier, motorer och allting själva. Det gick inte riktigt att få allting levererat i den här nuvarande krisen av halvledare och dylikt. Vilket innebär att det för första gången inte var något STCC-mästerskap överhuvudtaget i år. Tråkigt, beklagligt, ingenting som motorsporten behövde drabbas av, och framförallt inte i omställningen till elektrifiering. Men finns inte delarna så finns inte delarna, tyvärr.
Vad säger branschen om det här?
Branschen är jättepositiv. De som vill sponsra ett racingteam är många. Man vill synas vid racing. Men det finns också många företag som har en policy att man kan inte sponsra en sport som är fossil. Därav finns det många incitament för att gå över till elracing, och stora företag kan då kliva in igen. I STCCs landsdagar kring millennieskiftet där, när vi var upp på 30 000 på läktarna, Posten var huvudsponsor, Viking Line var huvudsponsor, det var Volvo körde flerbilsteam, eller alla hade fler bilar, och det var stort, alltså alla ledande bilmärken var på plats med liksom, mer eller mindre fabriksteam liksom. Där är vi inte tillbaks nu, men det man ju har gjort i år då, eller för STCC, är att man bygger karosser. De som är bekräftade är en BMW i4, Tesla Model 3 och en Cupra Born då. Och sen så har teamen tre bilar var då. Men det har ingenting med biltillverkarna att göra i det här läget, förutom Cupra Sverige som är och sponsor till Cupra-bilarna. Men BMW är inte inblandade, och Tesla tror det eller ej faktiskt, Elon Musk har inte sagt ja. Men,
han har inte gjort det.
Märkligt.
Nej, precis. Och Andy, jag glömde säga det där, vi namedroppade Andy Richtell där i början. Och han är inte heller kvar på Tesla, för han jobbar numera på Xpeng då.
Nej, han är faktiskt inte kvar på Xpeng heller, utan han har slutat den ganska nyligt.
Så där. Så nu är han, nu ska han bli STCC-förare istället. Mm. Det är så kul, för hela den här STCC, den har ju som historik just när det kommer till Volvo då. Mm. Alla minns för ju naturligtvis Rickard Rydell då, som ju i och för sig sen körde ju väldigt mycket BTC, alltså i Storbritannien då, va? Mm. Men där hela Polestar varumärket kom ju från, sprungen från den branschen och sådär ju. Och, var ju
den soppan är ganska grötig.
Den är otroligt grötig, och det kanske blir ett eget specialpoddavsnitt framöver där, när STCC drar igång. Vem vet, för vi ska nämligen från Helsingborgs innerstad till Stockholms innerstad. För i Stockholms innerstad, inom ska väl sägas, inte inklusive, utan inom Hamngatan, Sveavägen, Birgarsgatan och Kungsgatan, det är väldigt litet område, ni som är stockholmare. Där är det bara elbilar eller gasbilar eller någon form, lastbilar får fortfarande vara plug-in-hybrider, men inte vanliga bilar. Bensinbilarna skall bort och dieselbilarna. Fredrik, trots din dialekt så är väl du huvudstadsmänniskan?
Ja, precis. Jag har bott i Ormeboet, som jag kallar det. Ja. Sen 95, tror jag.
Ja, där, och Kristoffer, du är i Uppsala, men du hänger mycket i Stockholm.
Ja, det stämmer.
Ja, du är redan. Vad är du i världen?
Ja, jag lämnade Stockholm för 7 år sedan och flyttade upp till Roslagen, till en gård här istället.
Till en gård, ja. Där har vi förstått att det inte är elbilskrav heller. Men,
jag har laddbox.
Du har laddbox, ja precis.
Vi fick laddstolpar i byn här i förra veckan.
Grattis. Mm. Men då riktar vi frågan till Fredrik och Kristoffer här. Hur mycket påverkar det här Stockholm?
Ja, bra fråga alltså. Det är väldigt elbilstätt i Stockholm nu, som jag ser det, våra garage där. Men det kommer ju bli trassligt för många, tror jag.
Jag kan ju svara istället då, även om jag blev exkluderad i det där. Men,
ja, du blev ju det, men det... Ja, kör på.
Det
ja.
Kommer ju drabba cruisingen på Sveavägen.
Ja, just det.
Men som jag förstod det, så var väl de här gatorna, alltså det var innanför.
Ja, det är det.
Det vill säga att cruisingen blir kvar på Sveavägen.
Den är fortsatt OK. Det ska den vara. Ja.
Men vadå, på kartan så står det ju Sveavägen markerad, och jag ser strecket där. Men menar de att det är då Döbensgatan?
Sveavägen ramar ju in området. Så ser det som ramen då. Det är inte innanför, själva bilden.
Ramen.
Jag kör ju också IT-konsultbit och har en kund i Stockholm. Och i det lunchrummet så har man konstaterat att det kommer ju inte gå att köra bil i Stockholm längre. För tydligen så åker alla där varenda dag jämt. Högst oklart varför, men nu är det så. Okej, när åkte du där sist? Ja, det var, hade de ju åkt igår bara för att titta på området, typ. Ja, okej. Okay. Det känns farfetch, men okej, okay, absolut. Det började ju gärna diskussionen det här, att ja, men polisen och brandkåren, det är klart de är undantagna från det här. Det säger sig självt, kan jag tycka, men...
Det var ju väldigt... även färdtjänst då till exempel, och även folk som hade omgjorda ganska dyra bilar, minibussar då, för deras rullstolar och sånt att köra runt. Det finns ju vissa undantag kan man ju anta i när det kommer till den lagstadgade möjligheten till fri rörlighet, även som de som har lite svårt att röra på sig. Sådär. Man måste, det är väldigt sällan det handlar om dem när man själv är och där och debatterar, utan det blir ju själva förändringen i jobbet.
Ja, jag tror det. Och alltså, när man åker runt i Stockholm så ser man väldigt många ID-Buzz Cargos. Så jag tror inte att buden som åker i det här området kommer ha ett större problem. Jag kan istället tycka att det är fantastiskt positivt om vi byter ut alla budbilar mot ID-Buzz Cargos eller liknande skåpbilar. För att ja, de står brumma på hela dagarna. De slås ju inte av när de ska lasta av bara ett litet paket. Det är ganska mycket avgaser som de bilarna spottar ut. Så kan vi byta ut dem till elbussar eller liksom så. Så är det en jättevinst för hela stan.
Ja, precis. Jag tycker det skulle man kunna ta. Man skulle faktiskt kunna göra förbud i hela stan där, om man kör transporter. Alltså transportföretagen får ställa om på en gång. Liksom.
Ja.
Det finns ju ingen anledning att hålla inne på det. För dem är det inte någon större kostnad heller. Liksom.
Nej, precis.
Stackars de som får köra Renault Kangoo. Vad synd det blir om dem.
Ja, ja men... tyvärr. Vi...
Det finns ju många sådana här ganska lågt hängande frukter, tycker jag, i förbud. Om man nu ska hålla på införa förbud. Det är just den som Kristoffer säger. Att, ja, alltså, budbilar och sånt som kör transport. Dessutom kan de ju köra på nätterna då. Då kan man ju få ett specialtillstånd, för de låter ju inte speciellt mycket. Så man kan få bort transporter från dagarna och dessutom köra på nätterna på el, så vore det ju toppen. Och ett förbud skulle kunna göra att det där sker ganska på en gång.
Tror att mycket i elektrifieringen, du vet, man har fasta positioner och det pratas om, ja, men litiumbatteri är inte den bästa gruvbrytningen och jada jada jada. Och det blir så himla så här, vad ska man säga, det blir så binärt argumenten liksom. Ja, men jag är emot elektrifiering och därför så ska jag hitta alla argument mot det och så vidare. Men så är det bara lite så här, tänk om 5 år när förhoppningsvis ännu större del av Stockholms innerstad är utan fossilbilar. Tänk tystnaden. Bort med avgaserna. Tänk de här städerna som har det, vi behöver inte ens gå till stora megastäder i Asien som har problem med avgaser. Det räcker med att gå till bergen i Norge som är jättekänsligt för det där, för den ligger liksom ner i en dal och liksom avgaserna kan fastna där. Så tänk den här rena miljön som det är så provocerande att folk inte kan förstå.
Nej,
det.
Ni är ju lite efter i samtalet här, för att när elektrifieringen då är klar av innerstan så är den helt ointressant, för då har vi alla drönarleveranser redan.
Såklart.
Om man är för sen på bollen ytterligare en gång.
Just det. Jag kan avsäga att min drönare är offline sen jag krockade med en lyktstolpe. Hur ska vi lösa det i Stockholms innerstan?
Just det. De där drönarpiloterna som är AI är ju lite bättre än vad Du tänker så.
Det kan vara så. Det var just follow mode som krockade faktiskt.
Nej.
Den touchade precis under och så gjorde den saltomortal i luften och sen stabiliserade sig på i luften sen. Därifrån sen ville den aldrig köra follow mode på bilen igen. Det var posttraumatisk stress så att säga.
Men var det inte Petter Stordalen här nu som skulle inviga ett hotell i Göteborg och vars drönare hamnade i vattnet?
Jo, det var ju, ni vet, de här, de skulle göra stora drakar och sånt liksom. Och allting hamnade i Göta älv. Det är ju för sig, det är ju så. Det gör jag också varje gång jag ska köra Göteborg. Jag hamnar också under Göta älv liksom, i någon jävla tunnel. Och sen så
jag kommer att åka ner en dag innan när vi ska ner till Ekor Expo där, så att jag hittar, för jag kommer köra vilse så in i helsike. Sen så sitter man ute på Hisingen där och bara, vad fasen, hur kommer man härifrån?
Ja, jag ska faktiskt be om ursäkt också, för att den här podden och dess föregående Teknikveckan har en lång historia av att alltid dissa Göteborg, så att det är inte så att det
jag står inte bakom det, som, bara så att jag vill vara väldigt tydlig med exakt. Det är inte något jag vill stå bakom.
Nej, väldigt tydlig, han vågar inte det, Kristoffer.
Jag åker mer än gärna till Göteborg.
Och jag vill stryka under att det är inte göteborgare det är fel på, det är så att säga Göteborgs trafik.
Ja, det är infrastrukturen de har grova problem med.
Just precis.
Och jag vet vad det beror på, de har bara plan, som det heter. De har inga korsningar, för de har sina spårvagnar, va? Så det är aldrig liksom en 90 graders korsning, utan det är bara lite så här flytande åt alla håll.
Just det.
Ja, men kör lite ditåt, kör lite ditåt. Så bara,
Det är ju, vi är ju så himla stolta här i Malmö över vår trafik. Det är liksom så här, när vi diskuterar trafikproblem i Malmö och de trafikinfarkter som har sagts, Då pratar vi alltså mellan 08.30 och 09.00 på morgonen och mellan 16.30 till 17.00 på eftermiddagen. Det är då vi har trafik i den här stan. Och så är vi så himla stolta över det, va? Men herregud, vi är ju byggt på en åker. Det är någon som har kunnat spela SimCity en eftermiddag för att planera Malmö. Liksom. Det är inga som helst problem där. Och sådär, vi har två ringleder liksom. Och Stockholm är ju fullt med UR och där ligger problemet. Problematiken då, och det är också där som, men det är just därför Stockholms innerstad ska inte ha en biltrafik att prata om.
Nej, precis. Men jag återgår lite grann till det du sa tidigare om det här med utsläppen i städer, att det luktade. Jag var i Malaga nyligen och det luktade garage där nere, tycker jag. Ja. Man har redan nu vant sig vid att Stockholm är väldigt rent jämfört med många andra städer. Och det som förvånade mig, som jag reagerade på, var alla dieselbussar som åkte runt. För det har man ju nästan vant sig av vid i det här laget, för det är så jättemycket elbussar överallt i landet.
Just det. Och
det är väldigt skönt att slippa dem där, kan jag säga, när man sitter på en uteservering och de kommer och stonkar och stönar.
Jag var i Italien också i somras. Varför har ingen elmoped där nere? När kommer de slå igenom? De åker omkring på sina tvåtaktsmopeder där. Det bara ryker. Ja.
Men det är också en grej som går att förbjuda på en gång. Man skulle kunna förbjuda försäljningen av alla fossildrivna mopeder.
Ja, framförallt två takter. Ja, det är som miljövidrigt.
Det... För de fungerar ju lika bra i elmopeder. De kostar ungefär lika mycket också. Så det finns ingen anledning.
It's a no-brainer.
Och kan ladda hemma. På tal om bränn, det ska sägas dock. För vi kom ju nu från... bränderna av laddade prylar har ju ökat markant i våra hem. Mm. Och det är ju mycket, det är ju framförallt handlar mycket om piratladdare och sånt ju, men även en viss laddning har det ju generellt sett varit av elsparkcyklar och lite one wheels och såna saker. Där är det ju en sak som är väldigt, vi brukar ju vara lite kritiska till hur det liksom batteribränd i bilar då, den här stora, egentligen det är väl den största lögnen som folk som inte vill ha elektrifiering är trösta sig med, att batteribilar börjar brinna kors och tvärs hela tiden. Men så finns det aldrig några liksom, så är det ju inte, det vet vi ju. Vi har ju gått igenom det i tidigare avsnitt. Men det här med löstagbara batteri på elcyklar, på vad heter det, på elmoped och så vidare, man kan ju tappa dem. Lite sådär, du vet, man tar loss dem och alltså råkar du tappa dem och så går det vidare och så vidare. Det är bra att veta det. Batterier är inte gjorda för att tappas.
Ja, just det.
Där är den stora farligaste grejen, och det är därför det är så liksom, man pratar om bilar och de har fått en stöt och sånt liksom. Shit, alltså de här cykelbatterierna, de får ju stöta lite hela tiden. En sak att tänka på, att om man har tappat ett cykelbatteri då, framförallt elcykel är väl det vi har mest, då ska man helst inte nattladda den i alla fall. Vi ska avsluta här med Dyredrand, en liten segment som jag kallar Dyredrands raseri här, va? För att aldrig sett någon så upprörd på Facebook som... när jag läste om din åsikter om årets bil 2023.
Det här är Grind My Gears med Dyredrand. Hjärtligt välkommen. Jeep Avenger, eller Avenger, skitsamma. Den har blivit årets bil i Europa. Skitsamma. Lite av en skräll faktiskt då. Vi hade med ID. Buzz, vi hade Nissan Ariya, bra bilar. 57 motorjournalister från 22 länder i Europa har röstat fram den här finalisterna då. Och helt plötsligt så kom den här Jeepen och bara körde förbi alla. På 328 poäng för ID. Buzz på 241 poäng. Ingen kan riktigt förklara hur det gick till. Eller, det går ju att förklara. För att det här är ju inte en amerikansk Jeep. Den är ju byggd, utvecklad och allting i Italien. Stellantis-koncernen. Och italienska bilar har en sjuk förmåga att ta hem priset årets elbil. Det finns knappast en Fiat, Lancia eller Alfa som inte har vunnit det här förbaskade priset när de har släppts. Jag kommer... Ja, man kan ha teorier om det här. Det kan man ha.
Men det är väldigt, rätt insinuerande det här. Så, och kanske nästan lite fördomsfullt om Italien också. Du menar att det finns fördomar som kanske eventuellt kanske stämmer?
Jag vill ju inte säga att mina kollegor har fel i sak och så. Men det ska också sägas att ju större bilmarknaden är, desto fler röster har man att lägga i den här juryn då. Sverige har ju 3 berättigade motorjournalister som röstar.
Och mig veteligen så var ingen av dem som röstade på den heller.
Exakt, det ska tilläggas. Så att de har gjort sitt jobb. De hade inte den som sin nummer 1 då. Vi har ju testat Jeep Avenger mot den något större, men en tidigare årets bilvinnare, Volvo C40. Den var årets bil 2018 då som en XC40 med bensinmotor. Men jada jada, det är ändå samma bil om vi hårdrar det här.
Men bara en liten paus där. Ja. Årets bil, det känns ju som att varje år så vinner en gäng olika bilar årets bil. Lite beroende på vilken organisation eller det som ger det här priset. Vilken, ja. Vad är detta för organisation?
Det är årets bil i Europa.
Som är som en egen organisation,
ja.
Liksom?
Ja, exakt. Det är de som har den här gula logotypen med alla flaggorna i botten och sånt där som biltillverkarna klistrar på bilen direkt när man har fått priset. Ja, men sen så finns det ju årets elbil som tidningen Elbilen har. Det finns årets bil i USA, finns det ett pris och sånt där. Sen finns det Car of the Year som är ett globalt pris och det är inte samma heller. Ett annat då. Så att ja, väldigt virrigt kan man tycka.
Ja, nej, men jag tycker att årets bil, Tesla har ju aldrig fått priset för årets bil till exempel, som inte ens Model S, inte Model 3, ingen av de här bilarna som har förändrat hela bilindustrin i grunden har ju fått priset liksom. Och det har ju att, jag vet inte varför, det är väldigt konstigt tycker jag, att man inte ser ny teknik.
Ja, den är inte byggd i Italien.
Jaguar I-Pace har ju fått det.
Ja, dessutom fick I-Pace det. Som
och då blir man så här, men vänta nu.
Ja, precis. Det är inte ens en Jaguar. Det är väl, alltså...
Det... Nej, den är inte ens byggd i deras fabriker.
Nej.
Vad är det som gör då att den här bilen, hur nu vi uttalar den, inte är värt årets pris då? Årets bil. Det känns ju som att det är inte där vi är på väg nu.
Låt mig börja då med att det är en Jeep som sagt är byggd och utvecklad i Europa. Den har ingenting med amerikanska Jeep att göra. Den är framhjulsdriven. Ska kanske komma en fyrhjulsdriven version. Den är liten. Den bygger på deras ECMP. P2-plattform då, kommer snart få Fiat 600e som släkting. Prismässigt så är den ju högt, högt upp i det blå då. Den testade bilen här kostade 548 000 kronor. 548 000. Den finns då från 470 000 kronor. Då har den plastrat. Då är det en väldigt enkel, liten basic bil vi pratar om då. Så vem vill betala 470 000 för en bil och få plastrat? Sen är den trång. Den är fruktansvärt trång i baksätet. Det är, alltså den är sämre än BMW iX1. Den är ungefär som en Porsche 911, skulle jag säga.
För er som har den referensen. Så.
Jag känner det. Ja. Porsche 911, Jeep Avenger.
Referensen är att det är en sportbil med baksäte som är obrukbart. Ja. Då. Sen är den väl inte i framkant vad det gäller motor och drivlina heller, även om det är nya grejer då. Motorn är på 115 kW, den laddar vid 100 kW.
115? Ja. Oh, fan, jag rör den på. Det är ju mer, jag har ju mer än min elcykel.
Ja. 260 newtonmeter. Alltså det är så lite newtonmeter i en elmotor så att det är liksom helt absurt hur man kan skruva ner det så lågt då. 54 kilowattimmar batteri varav 51 kan utnyttjas. Och sen så laddar den då med 100 kilowatt. Det är ju halvmodernt, fast när vi laddtestade den då så var det typ ett litet, litet på hög i början där den klarade av de här 100 kilowatt. Sen sjönk det fort. Det finns ju ett sån här menysystem i bilen, en pekskärm. Den är så dålig, den här skärmen, så att den har inte ens en hemknapp, utan den är en fysisk knapp utanför då. Den är inte krocktestad i Euro NCAP och har ändå vunnit årets bil i Europa. Det är en sån skandal. Tänk om den då inte får 5 stjärnor. Vad gör man då?
Det här har vi pratat om tidigare, Peter. Vad man förväntar sig ett krocktest att få. Så kan, ja, man inte, så kan det ju inte funka.
Nej, just det. Den,
det måste ju testas.
Mycket av de här Euro NCAP, så det finns ju bilar som får högt betyg på ADAS-systemen och som typ inte knappt kan hålla sig på vägen. Jag kollar lite snabbt här vad de här 100 kilowatten är i genomsnitt, 10-80%. Då laddar man alltså med 75 kilowatt, får man räkna med då. Sådär. Men det är klart, har du bara 52 kilowattimmar batteri så går det snabbt.
Nej, jag är besviken.
Du är inte nöjd.
Säkerhetsmässigt, prismässigt, allt är bara nej, nej, nej.
Det kändes väldigt mycket som en bil som var från 2013-14 och sånt. Som en gammal Nissan Leaf eller någonting att köra också. Det är inte, det var väldigt konstigt alltihop.
Med dessa bevingade orden, att allting är konstigt, nej, 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 så är vi klara här nu med ett avsnitt tillsammans med de båda herrarna från tidningen Elbilen och prenumeranter på tidningen Elbilens digitala erbjudanden. Lyssna ju numera på denna podden helt reklamfritt.
Ja, det här är ju super. Ja,
och tidningen Elbilen hittar ni på vad? Elbilen.se.
S-E.
Precis, ja. Och Kristoffer Gullin hittar ni på elbilsmagasinet.se och elbilsmagasinet på YouTube. Mig kan man ju hitta om man nu skulle vara lite intresserad av mig då, Peter Esse på YouTube. Ljudtekniker är Dennis Klarin, stort tack för detta. Och alla show notes och diskussioner om detta hittar ni på elbilsveckan.se. Med det tackar vi och så hörs vi nästa vecka. Hej,
hej på er.
Hey.